Brännvinsbränning har alltid varit en viktig näring i Kristianstad-trakten, men efterhand har de små gårds- och andelsbrännerierna slagit samman till allt större enheter och på 1970-talet ersattes alla brännerierna av Gärdsbränneriet i Nöbbelöv. I vår sommarserie Arbetslivsmuseer ska vi idag besöka Folkestorps brännerimuseum i Olsröd, det enda av de tidigare brännerierna där utrustningen finns kvar idag. Det ägs av Gärds härads hembygdsförening och Gunnar Jönsson visar runt och berättar om bränneritiden.
Det var 28 stycken i Gärds härad. Och i början kunde innehålla upp till 5 brännerier. Det var ju Everås till exempel och Gärdsköpinge. Och det var 5 brännerier och många hade 2. Och det var både andelsbrännerier och gårdsbrännerier liksom delat där.
Men varför var det så mycket brännerier här då? Var det för att man odlade potatis?
Ja, det var ju för att den här lätta sandjorden var lämplig för potatisodling. Så därför blev det mycket potatisodling här. Och sen var det ju bra att göra sprit på detta. Det var gynnsamt så att säga. För avsättning för produkterna. Tillverkade i sprit på det.
Men ett sånt här bränneri då, som det vi står i, hur mycket sprit tillverkades egentligen?
Här tillverkades vid sluttampen 5000 liter 50% i sprit om dygnet.
Det är fruktansvärt mycket.
Ja, det är fruktansvärt mycket. Och det var ju en viss period de tillverkade. Det var ju mellan mitten på oktober och fram till 1 maj som tillverkningen var igång. Och det berodde sig på att vatten som användes för kylning av spriten, det var ju, den blev för varm på sommarhalvåret. Så därför fick de bara tillverka på vintern.
Jag tänkte att potatisen tog slut också, eller?
Ja, den tog slut. Det gick inte att lagra den för långt fram på våren. För då började den gro. Och sen är ju med, de hade satt potatisen, den nya skörden alltså, så tog det ju slut på det gamla.
Men du sa 5000 liter per dygn. Men om man då jämför till exempel med Gärdsbränneriet idag, det stora bränneriet, hur mycket bränner de som jämförelse?
Ja, det bränner väl, ja, jag vet inte riktigt hur mycket det är, men det är ju 100 gånger så mycket.
Den sprit man gjorde här då, vart tog den vägen sen?
Den gick till förening till Åhus. Som där den renades och gick den vidare till tappställe som Ödåkra bland andra som tappade på flaskor. Sen gick det ut i Systembolagets butiker.
Så det såldes ingenting här på gården?
Där såldes ingenting på gården på senare tid.
Nej, men från början så fick man sälja hemma då?
Nej, de sålde inte hemma för det var ju monopol. Staten hade monopol på det sedan 1917 och allt sprit skulle gå genom staten. Men de fick innan dess så fick de ta och använda i hushållet så att säga. Hushållsbränning. Så de hade bjöd sina jobbar på sprit för de skulle jobba bättre.
Och det gjorde de?
Ja, tvivelaktigt.
Bränneriet, som idag är museum, är inrymt i en gul tegelbyggnad med många trappor och prång. På produktionsvåningen står potatiskokare, jäskar och mäskkar i stålplåt och kolonner av koppar där spriten destillerades. En brant trappa leder ner till potatisintaget där potatisen också tvättades. En ännu brantare trappa leder till maltkällaren där korn gror till malt. På vinden står maltkrossen, varifrån malten rann ner i förmäsken. I det tidigare stora spannmålslagret på vinden står idag långbord och bänkar.
Och det har Gärds härads hembygdsförening en samarbetspartner som heter Åhus Strand i Åhus som har Peregille här. Och det blir lite extra inkomst till hembygdsföreningen det. Hembygdsföreningen är ju ägare på detta sedan 2004. Och för liksom underhålla det här huset och det får oss lite pengar för det. Därför har vi den här samarbetspartnern där, för vi får lite inkomst just till det.
Vad händer på ett pärregille?
Ja, det är en ganska trevlig upplevelse. De bjuder på potatissoppa och ägg och sill och nobbe till det. Och så lite kallskuret och mackort. Kaffe.
Och potatisbrännvin, eller?
Nej, det är... Nej, det blir väl vodka.
Finns det något ställe som där man fortfarande gör potatisbrännvin? Eller är... Nej. Potatisbrännvin ett museiföremål, så att säga?
Ja, det görs inte mer. Jag tror inte i hela världen, utan det är spannmål övervägande som det gör.
Men varför har det blivit så då?
Ja, potatisen har blivit dyrare att tillverka idag och spannmålen billigare. Och så går det ju åt mindre. Exempelvis så gick det åt 11 kilo potatis för att göra 1 liter 40% i sprit. Men bara 1 kilo höstvete för att göra samma mängd vodka.
Det är ju lite skillnad i transporter och sådär.
Ja, omkostnaderna blir ju betydligt billigare.
Men då måste jag fråga, potatisbrännvinnet som man gjorde här, smakade annorlunda än det sädesbrännvin som bränns idag?
Ja, kännarna säger det, men jag vet inte om det var så mycket. Jag tror inte skillnaden var så stor.
Och brännvinet från Folkets Torp såldes ju inte under någon särskild etikett, utan blandat med sprit från andra brännerier. Idag finns Folkets Torps bäsk som pärregillearrangören och Hustrand blandar med vodka som bas. Ingen potatis där inte. 1971 stängdes Folkets Torp och de andra kvarvarande brännerierna till förmån för Gärdsbränneriet.
1971 revde ut allting här och sålde sig skrot. Det gjorde med de flesta brännerierna här.
Men hur har ni fått tillbaka alla grejerna då, om allting revs ut?
Ja, det var ju så att det var en landsantikvarie som hette Åke Werdenfeld som kom körans förbi här 1971 och såg att här låg en massa grejer här utanför. Och då tog han kontakt med Gärdsbränneriet och då ställde jag upp. De köpte utrustningen som var nedmonterat. All utrustning i Folkstorpsbränneriet för 50 000 kronor och så skänkte det till Gärdsherrads inbyggsförening. Och de ställde upp och hjälpte till att montera upp de här grejerna igen. Så Åke Werdenfeld är väl den man får tacka för att bränneriet fortfarande finns. Viss utrustning hade ju försvunnit, bland annat ångmaskinen var ju såld till en privatperson och vissa pumpar med här. Men det har lyckats skaffa likadana som står som är hitsatta igen. Så det är identiska.
Putsar man aldrig koppan? Ja, man ser bilder från skotska whiskybrännerier så blänker ju koppan. Men här är den ju ganska grön och ärgig.
Ja, det är det. Men med tiden blir det så att det är ju med i ett bränneri. För det miljön omkring här, luften, den är ju spritbemängd så den tär på koppan lite grann. Så det blir ärget med tiden när man putsar en del. Man kan se en del grejer som... har varit nu med tiden blir det utav tidens tand lite ärgat.
Mm. Men man hade inga sådana ambitioner att ha det tjusigt kopparfärgat.
Nej,
som man kanske...
Det var det inte i brännerierna. Det var inte så man tänker sig som ölbryggeri och sådana. Där var det blänkande. Där putsade i koppan.
Hur mycket brännvin kunde jobbarna här då dricka?
Hur mycket de kunde dricka?
Ja, på arbetstid. Kom man åt den?
Ja, nej, det var dåligt med det. Det fick gå på smygvägar och sådant. Men det hände ju att de kunde komma åt. Bland annat har vi en brännmästare här som fick kicken för att han var onykter. Så han kom väl åt det på ett oärligt sätt. Annars var det ganska besvärligt att komma över det. Det var när det var någon olycka med någon kran eller någon ledning som började läcka.
1995 avskaffades det statliga monopolet på tillverkning och hantering av alkohol. Men den som vill starta bränneri idag får söka tillstånd som är ganska dyrt och dessutom betala tillverkningsskatt. Men rent teoretiskt skulle Gunnar Jönsson och hans kollegor kunna starta bränneriet igen.
Vi har väl en 3-4 stycken i föreningen här som har jobbat i bränneri och kan göra sprit idag.
Skulle det fungera då? Är det i sånt skick att ni skulle kunna?
Nej, det är inte skick idag för kolonnerna är ganska slitna så det fordras ju en hel massa pengar för att få det skicket att det går att bränna i. Det kostar för mycket. Så det är liksom inte helt aktuellt. Det har varit tankar att de skulle tillverka calvados här men det ligger väl på is.
Äppelbrännvin, ja.
Ja.
Ja, det odlas ju en hel del äpplen på den här sidan av Skåne också.
Det odlas mycket äpple och en stor del av de här äpplena blir ju bara kastade så att säga på tippen. Så det har varit intressenter här och tittat som har velat sätta igång och tillverka calvadosar.
Men?
Nej, det har inte blivit.
Brännerimuseet har inga fasta öppettider. Man ringer till hembygdsföreningen och bokar in en visning för minst 10 och upp till 35 personer. Och förutom tillverkningsproceduren är det alla historier om hur spriten smugglades som intresserar besökarna.
Ja, de stal ju det på alla sätt. Jag hade en grupp från Statens järnvägar här som berättade att han jobbade på SJ i Åhus och då kunde det hända att när de transporterade tunnorna på järnvägsvagn till Åhus så var de plomberade och låsta. Men när de kom fram så kunde det hända att det var tunnor som var tomma inne i vagnarna. Då hade de borrat igenom golvet och det var en 3-tumsplanka. Och rätt upp i fatet där så hade de tömt spriten där. Det hände en tid när det stod ute på järnvägstationerna i byarna här.
Men hur var det egentligen? Drack folk i byarna här som hade brännerier mera sprit än andra, tror du? Eller såg man det här bara som ett jobb vilket som helst?
Förr drack de mer i byarna som var brännerier. Det kan man nog konstatera att de gjorde. Det drack väldigt mycket. 1800-talet och drack de 100 liter per person, på vuxen person och år. Det var mycket.
Sa Gunnar Jönsson som guidar i Folkestorps brännerimuseum. Museet ligger till vänster om stora vägen mellan Kristianstad och Ystad när man kommer norrifrån och den 25 meter höga skorstenen syns tydligt när man passerat Degeberga och Olseröd. För att boka en visning ringer man Gerds härads hembygdsförening på 044 35 06 57. Museet är svårtillgängligt för rörelsehindrade eftersom det inte finns någon hiss mellan våningarna, men man kan få hjälp att komma in på produktionsvåningen med kokare och kolonner. Någon servering finns inte. Och Pärgille, det bokas direkt hos Åhus Strand, telefon 044 28 93 00. Reporter var Birgitta Fredén.